Hej och välkommen till Kortklippt, en syntpodd med Joni Ollila och mig, Niklas Winde. Tjena, tjena.
Hallå, hallå Niklas. Hur är läget?
Jo, men nu är det äntligen bra igen. Nu har jag släppt den där man-colden från helvetet. Det är bara lite hostelände kvar, så det är helt okej. Hur är det själv?
Jo, men det är bra, tack Niklas. Det är bra. Det flyter på här.
Men du, i Blå Måndag brukar man alltid fråga Peter om han har köpt några skivor. Har du köpt några syntar sen sist?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag köpte en trummaskin.
Så var det. Inga syntar.
Nej, men alltså så här. Jag köpte en Roland TR-8, den här gamla Aira-trummaskinen. En av de första Roland gjorde i den serien.
Inte TR-8S då?
Nej, utan TR-8, den absolut första varianten utan den där. Just jag hade ju en sån för länge sedan. Jag bodde i utlandet och jag gav bort den som en giveaway på min YouTube-kanal till någon av mina lyssnare eller tittare, om man ska säga. Jag bytte, eftersom jag köpte en TR-8S istället. Mm. Men den där TR-8S var jag aldrig riktigt kompis med. Jag sålde den för jag tyckte inte, den var inte lika mycket hands-on och lika liksom snabbt och snabbskruvad som TR-8, så jag har saknat den väldigt, väldigt mycket. Alltså, fördelen med denna, den är en klassisk no bullshit, klassisk, du vet, X0X typ programmering med 16 pads. Den har en slider för varje ljud och den har liksom snabba ljudparametrar man kan skruva på varje individuellt instrument, så den är väldigt enkel och snabb att jobba med, framförallt i live-sammanhang då. Och eftersom att jag håller på att bygga en liten techno-live-setup då för ett gig som jag ska ha snart i Växjö, det är inte riktigt 100 klart det med arrangemanget, så jag återkommer i mer detalj om vad det är och när det är och vilka som jag spelar med tillsammans då, men det är helt spikat. Men i alla fall, jag har tänkt att ha då TR-8 som huvudtrummaskin där. Mm. Du vill ju ha någonting man kan bara väldigt snabbt, men nu lägger jag upp virvelkaggar över hela, bara typ med ett fingerdragning, och så drar jag i sliden för att spela på dem liksom, på volym och sådär då. Och det är någonting som jag känner är väldigt bra ur en performance-aspekt med just TR-8. Och så låter den faktiskt väldigt bra också, tycker jag. Så att jag är väldigt glad och nöjd över att ha köpt den.
Ja, men alltså, de här Aira-grejerna har jag för mig var någon sorts analog algoritmgrej, va, som skulle...
Ja, precis. Analog Circuit Behavior kallas det för, ACB.
Ja,
där
just
de,
det, så
enligt uppgift då har modellerat själva liksom kretsarnas funktion och snarare än att bara försöka återskapa ljudet så att säga. Så det ligger ju väldigt nära originalsounden, måste jag säga. Alltså, jag hör ju ingen skillnad, det är en mix mellan en TR-08 och en 808, om jag ska vara riktigt ärlig.
Nej.
Så det är väl mer själva känslan att ha trummaskinen då, som jag tror är fördelen med att ha the real deal så att säga. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med ljudkvaliteten, och den har de här små quirkarna som TR-909 har, till exempel på det sättet som den chokar hi-hatsen och så liksom, om man lägger dem samtidigt med virven så blir det så här konstiga artefakter liksom, så att det har gjort väldigt, väldigt bra tycker jag.
Så att, och den har liksom algoritmer för 909, 808 och lite annat börs i den där TR-8?
Ja, precis. 606, 707 och 727 till och med tror jag finns där i, så att okay. Det finns gott om ljud.
Mycket trummaskin för pengarna då, kan man tycka.
Ja, men absolut, absolut. Det finns ju även en expansion till den. Den kommer med 808, 909 från början. Men så kunde man köpa till då expansionen med 727, 626 för en extra slant. Jag tror det var en 1000-app eller någonting. Då ska man köpa en, så rekommenderar jag att kolla så att den är expanderad. För jag vet inte om det på ett enkelt sätt går att uppgradera den nu längre. Så att det är någonting som man bör ha koll på då. Om man ska
uppgraderar man det med, köper man extra hårdvara då som man stoppar i?
Nej, det är mjukvarulicensgrej bara.
Så. Det kan ju vara stökigt så det räcker.
Ja, precis. Så att, nej, men då ska den vara en del av min setup. Jag kan prata mer om själva techno-setupen i ett framtida avsnitt, exakt hur jag tänkt att bygga den då. Men det lämnar vi till när jag vet mera om eventet.
Kul, jag vill höra mer både om maskinen och om liksom hur du bygger upp ditt alltså performance-set, liksom, hur du tänker med maskinerna, hur du tänker med låtarna och hur du liksom preppar inför och repar och grejer.
Absolut, men det kan vi ta ett specialavsnitt om tycker jag, det ordnar vi.
Ja, nej, men det får bli ett annat specialavsnitt, för dagens specialavsnitt är reverb-special, tänkte vi. Mm. Och det här kommer vi få dela upp i flera avsnitt, för att det är ett ganska stort ämne, såklart. Så första idag, då pratar vi lite grann tekniskt, hur gamla reverb funkar. Mm. Nästa gång vi kör en reverb-special så blir det lite modernare reverb. Och sen tänkte jag att vi kan ha ett tredje specialavsnitt där vi pratar lite grann om hur vi brukar nyttja reverb när vi mixar och jobbar med dem. Och lite, ja, men lite så här ljud, vad ska man säga, ljud skapar tankar. För reverb är ju inte bara en effekt. Man kan ju använda det för liksom att designa ljud och skapa saker med det.
Skapa nya ljud helt enkelt.
Ja. Mm. Precis, så att idag ska vi köra en liten genomgång då av reverb. Och reverb är ju egentligen rumsklang, va? En beskrivning av hur det låter i ett rum, skulle man kunna säga. Och det används ju då när man mixar och sånt där för att lägga på eller simulera ett annat utrymme än det man spelade in i. Och så regel kanske man spelar in i en ganska dämpad studio så att man får ganska lite av studiorummets ljud. Och jobbar man elektroniskt så kanske ljudet inte ens har varit utanför datorn när man mixar det. Och då brukar man kunna lägga på lite rumskänsla på det, för att dels tycker vi människor om att orientera oss med hjälp av våra öron. Vi får ju väldigt mycket uppfattning om vilket rum vi är i och vart vi är i rummet med hjälp av öronen utan att vi tänker på det.
Mm.
Har du varit i ett sånt här ekofritt rum någon gång?
Nej, jag har inte varit det. Jag är extremt nyfiken på hur det skulle kunna kännas att vara där inne. För att jag har hört och läst om folk som har varit i sådana rum att det känns väldigt instängt och nästan lite klaustrofobiskt. Så att jag är supernyfiken, men jag har aldrig varit i ett jag har varit i dämpade rum i studios och så. Som har varit ganska så döda, men inte så här döda som ett sånt rum är då.
Jag jobbade med ett företag som levererade testutrustning till Ericsson i Kumla en gång.
Mm.
Och då fick jag vara i deras ekofria rum. Och om du då tänker dig så här dämpmaterial, du vet, så här skumgummiaktiga saker.
Ja.
Såna hade de på väggar och tak, men de var alltså 45 centimeter höga pyramider liksom av sånt där skumgummi med både mellanrum mellan sig då och så här djupt, alltså mjukt skumgummiaktigt då. Så där inne var det precis totalt dött. När man först gick in där så var det som att få lock för öronen ända tills någon sa någonting. För att eftersom man slutade höra helt plötsligt så kändes det som att man fick lock för öronen.
Coolt. Och
ja, och efter en liten stund så, eftersom man inte kan orientera sig med öronen, så börjar balanssinnet liksom snurra runt. Så man blir lite lätt åksjuk de första liksom minuterna innan man har vant sig. Och sen blev jag, efter att ha varit där inne i så här 20-30 minuter, blev jag väldigt, väldigt trött. Jag tyckte det var väldigt så här, vad ska man säga? Ja, men jag blev väldigt trött. Det var utmattande liksom att vara där inne i den där miljön, för att det var...
Det täcker väl att sinnena liksom är på högspänn för att kompensera för avsaknaden av rumsklang då. Så man blir så här, man går på högvarv liksom. Just för att kompensera då för det. Jag kan mycket väl tänka mig att det blir en liknande effekt när man befinner sig i ett rum som har väldigt lång efterklang. Typ ett badrum eller någon lång hall eller någonting, eller någon kyrka liksom så. Jag känner i alla fall att man blir väldigt medveten om klangen, så att man pratar lite tystare liksom och sådär till att börja med. Så man är lite försiktig liksom i de situationerna.
Ja, så kanske det är så att vi som är ljud- och musikintresserade blir lite mer uppmärksamma på sånt också.
Mm.
Kan jag tänka mig. Men då finns det ju olika sätt att simulera de här rumsklangerna då. Och idag ska vi prata om gamla elektromekaniska reverb. Alltså sådana som bygger på någon sorts mekanik tillsammans med elektronik. Och det första vi ska prata om är fjäderreverb.
Mm.
Och tydligen så kom de första fjäderreverberna till av de här Bell Labs i USA som höll på att bygga telefonledningar och telefoner och växlar och sånt där.
Mm.
Och man använde dem för att simulera jättelånga telefonlinor och de fördröjningar och effekter som kan uppstå i jättelånga ledningar. För då pratar vi alltså kopparledningar som är alltså flera mil långa, för du skulle kunna ringa vart som helst liksom, i USA då, som ju är ett väldigt stort land. Och om du då tänker dig principen för hur det här funkar, om du då först börjar med att tänka dig en låda och sen så har du i ena änden en högtalare och i andra änden har du en mikrofon. Så när högtalaren spelar ljud så kommer liksom luftmolekylerna börja röra sig i den här lådan och så kommer trycket förändras så att du får vibrationer som påverkar mikrofonen så att mikrofonen också rör på sig. Så du får en slags överföringsfunktion genom luften. Mm. Och den beror ju på liksom luftens täthet och massa sådana här saker. Så den är ju inte särskilt bra. Den är ju inte särskilt perfekt egentligen. Men ljudet förs ju över hyggligt bra i luft. Men om du då istället tänker dig att mellan högtalaren och mikrofonen så sitter det en metallpinne, säger vi. En stel metallpinne. Så när högtalaren trycks ut så kommer mikrofonen tryckas in lika mycket. Och så får du liksom en överföringsfunktion som i stort sett är perfekt. Så de vibrationer som högtalaren gör kommer mikrofonen känna av, fast inverterade då. Men ändå, du fattar. I ett fjäderreverb så har man istället för den här metallpinnen så har man en uppspänd fjäder. Så att när högtalardelen, alltså det är inte en riktig högtalare utan det är en liten elektromagnet då, som vibrerar. Och likadant, mikrofonen är inte heller en mikrofon utan det är liksom en elektromagnet fast det går baklänges då. Men i alla fall, när den då sätter vibrationer i den här fjädern så kommer fjädern börja fjonga, för den är ju liksom mjuk. Så den kommer liksom inte föra över ljudet exakt likadant som det var, utan det eftersom fjädern liksom fjongar och beter sig så kommer den ju liksom, ljudet som kommer ut i andra änden kommer ju låta ganska annorlunda.
Mm.
Och efter att det här har fjongat färdigt, när högtalaren så att säga slutar vibrera, så finns ju vibrationer kvar i fjädern, så att du får ju lite så här efterklang i den.
Du menar efterfjong?
Ja, efterfjong. Och då får du en slags liksom, ja, reverb eller rumsutklingningsgrej. Och den här fjädern då kan man ju spänna lite olika hårt. Och spänner du den väldigt hårt så får du ju en bättre överföring, för då blir den ju stelare så att säga. Och låter du den vara lite mjuk så får du den lite...
Men är det det som bestämmer storleken på efterklangen? Det vill säga hur pass spänd fjädern eller hur stor den är? Det kanske är båda och...
Ja, precis. Du kan ha olika grovlek på fjädern. Det finns ju fjädrar, alltså det finns ju fjädrar med olika fjädringsegenskaper så att säga. Till exempel fjädern som sitter i fjädringen på din bil är ju stenhård. Den upplever du ju som en stel pinne om du själv försöker trycka ihop den. Medan andra små fjädrar som du liksom kan ha och dra, de kan du dra isär hur mycket som helst själv med din egen kraft. Och det är ofta så att man i de här fjäderreverben har olika stora fjädrar för att du ska få liksom, den ena sköter tidiga reflektioner och den andra sköter senare reflektioner. Så att du får liksom en känsla av ett större rum då, så att säga. Och det finns till och med vissa lyxiga sådana här fjäderreverb som har inställningar för hur spänd den här fjädern ska vara.
All right.
Och sen så finns det ju oftast lite EQ före. Och lite EQ efter kan det finnas. Och det kan finnas. Och behöver man stereo så måste man ha två fjädrar, en för varje kanal. Sen är det ju så här att det är ju en mekanisk fjäder. Så att om du klappar till på lådan så fjongar ju fjädern. Och då plockar ju mikrofonen upp det. Och så hör du ju liksom det.
Ja, jag har ju faktiskt ett ljudexempel på en fjäderfjong har jag.
Ja.
Jag gjorde ju ett med min MS-20 Mini. Och då tog jag då Arturias, vad heter det? Emulation av ett fjäderreverb, det heter Arturia 636. Då spelar jag då ljud, vi kanske ska lyssna på det, jag spelar först ljudet torrt och sen spelar jag då med ett fjäderreverb och sen så emulerar jag det här fjogget, man kan trycka på en knapp liksom så slamrar den till. Så får ni höra hur det låter kanske.
Ja, precis. Och här hör man ju väldigt tydligt alltså att fjäderreverb låter ju inte som algoritmiska reverb som vi är vana vid i pluggar och sånt där, utan det låter ju verkligen, alltså man hör ju att det är en fördröjningseffekt, men man hör ju också väldigt mycket klang från själva fjädern. Och sen så på slutet så hör man ju den här fjongen. Sitter det liksom en knapp i pluggen som man trycker på då, så får man det där?
Ja, det är som en du vet, en logotyp. Typ sån där klassisk nitad logotyp som man kan trycka på med musknappen. Jag vet ju även att när man köper såna här fjäderreverbslådor, eller vad man kallar det, fjäder som man kopplar till modular. Tanka, så heter, så kallas det, ja, precis. Så finns det ju även tillverkare, tror jag, Knas Ekdal tror jag de heter, Moisturizer. Har ju de här fjädrarna exponerade, så man kan ju liksom latcha med dem när man spelar också för lite experimentellt stuff. Typ peta på dem med fingrarna, dra på dem en penna liksom, eller någonting då. För att egentligen då, utan att behöva spela in något ljud, så kan man bara spela på fjädrarna, vilket jag tycker är ganska coolt.
Det är jättecoolt. Och så finns det vissa syntar med inbyggda fjäderreverb. VCS3 till exempel, den gamla EMS-synten, fick jag spela på när jag var hos Jörgen på Electric Studios här sist. Och jag gjorde ett ljud som lät som en mistlur. Så att vi ska se om jag kan plocka ut det ur filmen och lägga in det här i avsnittet, så får ni höra hur det lät.
Ja.
Sen finns det en kille som jag glömde upp bort och kolla upp vad han hette eller heter. Jag tror att han heter Boberg i efternamn, jag kommer inte ihåg förnamnet, och han har gjort lite så här mashups av olika grejer, men han har ju också gjort ett eget fjäderreverb. Så han tog två stycken datorhögtalare, så här gamla skithögtalare, och sen så limmade han på en sån här slinky fjäder på den ena, eller ja, på båda då, på membranen. Ja. Och sen så använde han den ena som mikrofon och den andra som högtalare. Och så hängde han det i något hörn, tror jag, i sitt hus eller sitt rum. Och det vart ju, alltså en sån här slinky, så jäkla fjongig fjäder. Så att han fick ju otroliga klanger i den där.
Fan vad coolt. Det måste du ju googla fram så vi kan länka i avsnittet.
Ja, och det här är jättelänge sedan. Jag tror att jag läste om det här tidigt 2000-tal. Men jag får försöka... Vi får försöka leta upp det och se ifall jag kan hitta det. Och framförallt hitta vad killen heter så han kan få lite cred. Men Boberg, någonting.
Ja, nice, nice.
JGB kommer veta vem man är.
Ja, här kommer ett meddelande från Niklas från framtiden. Det var alldeles riktigt så att JGB hade koll på den här mannen och han heter Joakim Jocke Boberg.
I alla fall. Ja. Fjäderreverb är väldigt vanligt i dubbmusik, gammal reggae och sånt där använder de det väldigt mycket i. Och om du vill göra sån musik så är ju fjäderreverb liksom ett gratis biljett till ett autentiskt ljud så att säga.
Men... Det jag gillar med fjäderreverb också, det är ju hur man kan använda det på transienta ljud. För du får det liksom transienten, så får du fjonget liksom, beroende på hur stort reverb du har, hur stor fjäder du har. Och framförallt gamla band som Skinny Puppy till exempel använder ju mycket fjäderreverb på trummor, till och med på baskaggen på vissa låtar. Och, det tycker jag är väldigt roligt. Jag har gjort ett litet ljudklipp där också med en TR-808-kit i min TR-8. Där jag kör igenom ljudet genom samma Arturia Spring 636, fast med lite kortare decay. Och det är även två versioner då som jag spelar upp, för att den här har även en schysst preamp. Jag tycker preampen är en ganska viktig del av gamla klassiska reverb och delay-pedaler och sånt där, för att de tillför lite grann lite färg och knorr då. Jag tycker det är en del av charmen liksom, av de här gamla reverben. När man kranar liksom på signalen, då gör jag då en torr variant och sen fjäderreverbsvariant och sen lite extra knorr från preampen på den sista. Vi kan väl lyssna på den också kanske?
Absolut. We'll be right back. Ja, men här tycker jag man hör ganska tydligt att de här små transienterna, alltså ljudet blir väldigt färgat där. Det blir nästan som ett resonant filter som plonkar till där lite grann.
Så jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Det är någonting som jag vurmar för.
Ja, men här blir det också väldigt uppenbart att det här är ingenting som du lägger på sång om du vill att det ska låta som att du står i en kyrka och sjunger. Du lägger det ju inte på en stor kör liksom för att få kyrkoeffekt, utan det här är ett ljuddesigns verktyg snarast skulle jag säga.
Precis, precis. Man kan ju ha det på sång också. Man kör så här typ gammal 60-70-tals surfmusik eller någonting liksom.
Ja, absolut. Men då låter det verkligen så också.
Precis. Det blir väldigt 70-tal när man lägger det på sång direkt liksom. Ja. Så att det är ett bra tips om man vill att det ska låta gammalt.
Ja, precis. Och som jag sa, det här uppfanns ju av Bell Labs någon gång på, det är ju tidigt 30-tal eller något sånt där. Och sen vad var det?
Så gammalt.
Ja, sen 1939 så tog Hammond orgelgubben patent på det här för att använda som reverbburk i sina orglar då, för att det inte skulle låta så torrt. Och sen på 60-talet så han Leo Fender, han plockade ut de här fjäderreverben och stoppade in den i sin gitarrstack liksom för att få lite mer fjonk på det då.
Just det.
Så att riktiga så här digitala algoritmiska reverb som vi är vana vid idag, de började ju komma på 70-talet när digitaltekniken blev liksom gångbar. Men då var ju digitaltekniken så fattig så den orkade ju liksom inte med de här ganska tunga algoritmerna som reverb faktiskt är. De är minneskrävande och framförallt då. Men sen uppfann man ett annat elektromekaniskt reverb som använder en stor plåt. Så den heter plåtreverb, eller plate kallas det för också. Mm. Och den här plåten då, den är lite svår att tänka sig, för man har ju inte plåtar i hushållssammanhang riktigt. Men om du tänker dig en ugnsplåt, fast lite tunnare så att den är lite fjongig liksom. Men jävligt stor. Det här är alltså, vi pratar ju storleken av en enkelsäng, alltså 90 gånger 200 cm någonting. De är ganska stora de här plåtarna. Och så står de i en ram och så är de upphängda i fjädrar. Och sen så likadant som i fjäderreverbet så sitter det liksom en sån här elektromagnet på två ställen. Den ena får plåten att vibrera och den andra läser av vibrationerna, eller känner av vibrationerna från plåten då. Mm. Och den här typen av plåtar använder man också på teatrar förr i tiden för att simulera åska. För att liksom om du skakar till ordentligt på den så här så flarong, låter det som åskmuller i fjärran. Då. Om du har en stor plåt så får du väldigt mycket bas i den. Och så här.
Coolt.
Ja, och en del av de här plåtarna kunde till och med ha en dämpskiva då, som man kunde ha närmare och längre bort från plåten. Så vissa av de här plåtreverben har alltså en motor som för den här dämpskivan fram och tillbaka. Kan man liksom styra då för att styra reverbsvanslängden så att säga.
Men det där är ju väldigt stora konstruktioner. Jag har ju varit i en studio en gång som hade reverbkammare eller reverbrum. Där det stod två stycken gigantiska plåtreverb liksom. Mm. Och det som du säger, det är ju typ sängmadrass fast till och med ännu större ibland liksom. Så att det är väldigt platskrävande om man jämför med fjäderverben som man faktiskt ska bygga in i instrumenten. Så det kan ju inte liksom ha blivit, det kan ju inte ha spridit sig så mycket ut i gemene man tycker man liksom i studiovärlden och musikvärlden.
Nej, och det är liksom inga bärbara saker eller liksom sovrumsstudiovänliga prylar, men de låter faktiskt riktigt bra. Jag tycker plåtreverb börjar låta mer, vad ska man säga, naturligt och mindre artificiellt. Det låter ju mer som rumsklangen i större byggnader liksom.
Mm. Jag älskar plåtreverb. Alltså jag använder det på allt. Typ syntar på sång och typ pads liksom. För att det har en viss, det har absolut inte den här metalliska fjongiga karaktären som en fjäder har, utan den har mer, som du säger, en mer naturlig känsla. Men ändå med något, ett litet skimmer liksom som fjäderverbet helt och hållet saknar. Ja. Jag har ju även här då gjort ett par ljudexempel faktiskt. Jag har en Rhodes Mark I emulering i min Korg Grand 73 piano. Det som jag kör genom Soundtoys Superplate, kanske det bästa plåtreverbet som finns på marknaden just nu. Som emulerar ett Goldfoil 240. Och samma här då, jag kör en liten snutt utan och sen kör en snutt med, så kan vi lyssna på. Och jag har överdrivit lite grann om mixen så det blir lite mer reverb än vi normalt kanske skulle ha i studion, men så ni får höra karaktären också på ljudet.
Mm. Alltså jag har ju hela Soundtoys arsenal av pluggar, men jag har inte köpt den nya Superplate, för jag har ju Little Plate som ingår i den när jag köpte alla pluggarna. Superplate kom ju för några år sedan typ, va?
Ja, ja. Alltså Little Plate är ju typ precis lika bra. Fördelen med Superplate är att du kan välja mellan typ 140, 240 och andra typer av plåtar då, emulerade, så kan du välja om du vill ha rör eller transistor som preamp liksom. Så det har ju lite mer möjligheter då för emuleringsbiten, men Little Plate kommer man jättelångt med också tycker jag, så att den är nästan precis lika bra fast lite mindre bara.
Ja, nej, men jag har ju använt det väldigt lite för att jag har liksom jag vet inte, jag har glömt bort det eller jag har inte blivit av, men jag tycker ju att det här som du spelar upp nu låter ju skitsnyggt och de här två ljuden gifter sig väldigt bra. Och jag tror att det hänger ihop med att båda är elektromekaniska. Rhodes är elektromekaniskt och platen är elektromekaniskt. Även om det är emuleringar nu då, så kommer det ju hyfsat nära. Och jag tror att de här synergierna som finns mellan de riktiga prylarna finns även här. Och funkar ihop liksom bra så.
Precis, precis.
Och det kan ju också vara för att man associerar liksom båda ljuden att höra ihop. För att man har hört det i musik flera gånger.
Så är det ju såklart. Helt klart så är det så. Mycket liksom, vi kan säga så här, alltså vissa typer av ljud och framförallt akustiska ljud blir ju mycket mer intressanta när man stoppar det genom reverb-effekter, för att sådana ljud som man normalt inte brukar höra i den typen av rum, så att säga. Om du gör typ en gitarr till exempel och sen så stoppar den i ett jättestort reverb, så blir det nästan som ett annat instrument. Det blir nästan som en violin om man skruvar på mixratten liksom, så bara lyssnar på själva den blöta signalen. I och med att du tar bort transienten, för vad jag förstått det så är det transienten som vi hör som egentligen som identifierar vad det är för ljud vi lyssnar på. Så att om man då dödar en transient, kan man bygga liksom pads och andra väldigt trevliga ljud med sina effekter.
Ja, just det. Ja, för visst hade du ett ljudexempel till på plåtreverb?
Ja, det har jag. Det är min Sub 37 som jag kör. Det är lite mer transientrikt ljud då, för att liksom påvisa lite grann de här artefakterna som uppstår på lite mer vanliga syntljud som vi kanske är vana vid. Och då är det ett Arturia plåtreverb som emulerar ett EMT 140. Vi kan lyssna på det nu.
Absolut. Och visst är EMT 40 typ det första plåtreverbet som byggdes i Tyskland någon gång på 60-70-tal?
Vad jag vill minnas, jag vet inte exakt, men jag tror det är ett av de första i alla fall. Helt garanterat.
Ja. Nej, jag tycker det här låter skitsnyggt. Och här, dels så använder du transienterna för att excitera reverbet lite grann. Och sen så hör man tydligt här, tycker jag, hur det här reverbet också kan låta som det som jag förknippar med reverb lite. De här modernare, liksom krispigare klangerna, så att säga.
Och det tycker jag plåtreverb är exceptionellt bra till väldigt mycket. Men det gäller att bara skära bort nedre botten med högpassfilter eller någonting då på vissa ljud. För att det inte ska bli oönskade resonanser då. Framförallt på virvelkagge kan det vara jobbigt kanske att ha för mycket botten och så. Man tar bara övre delen. Men med väldigt enkla medel så kan man få de här reverberna att låta fantastiskt bra. Mm. Och tittar man då till exempel på Soundtoys som har lite extra funktioner som modulation och sånt där. Så är liksom, alltså de drömscenarierna är ju liksom oändliga i de fallen. Långa tider och mycket modulation och som man egentligen inte kunde uppnå med stora plåtreverb på den tiden. På grund av den fysiska begränsningen. Men i den digitala världen så går det att göra de här grejerna riktigt, riktigt, riktigt jättestora och smaskiga. Så det rekommenderar jag starkt.
Ja, för det som man pratar om modulation här är väl egentligen att man förändrar reverbtiden. Så att man får en liten chorus-effekt. Så att man förlänger den och förkortar den och förlänger den och förkortar den innan den har klingat ut helt. Och precis, det är ju liksom, det skulle ju vara fysiskt omöjligt att göra med en stor plåt. Då får du ju liksom ha motorer som liksom rör den fram och tillbaka och gungar. Liksom det är
ja, man får jobba lite. Man får jobba lite.
Ja, men det där tycker jag är ganska fränt. För det finns ju någonting som kallas för physical modeling. Där man liksom gör en algoritmisk beskrivning av verkligheten. Så att man liksom... Om man till exempel ska fysiskt modulera en virveltrumma, säger vi, då bygger man en algoritm och sen så har man liksom värden för hur stort skinnet är, hur spänt skinnet är, hur stor lådan är, etc. etc. Och då kan man approximera den fysiska modellen av en virveltrumma ganska bra. Men sen så kan du ju dra de här parametrarna alldeles för långt också. Så då kan du göra en virveltrumma med 3 kvadratmeter stort skinn som är liksom spänt så hårt så att det skulle gå sönder egentligen. Mm. Och så kan du se hur det låter. Och det är väl en fördel med de här digitala varianterna av allting som finns nu.
Yes, och alltså innan vi stänger det här plåtreverbspartiet helt och hållet så jag har faktiskt sett en video med en snubbe som heter Leo Makes där han bygger ett plåtreverb utav en IKEA-hylla. han tar liksom benen och ramverket och plåtskivorna då så bygger han liksom ett helt elektromekaniskt reverb utav det. Jag är inte sådär jätteduktig på och bygga saker, men det här är någonting som jag tror att jag nästan själv skulle klara av faktiskt. Och det låter förvånansvärt bra att göra det också för att vara liksom ett hemmabygge. Så att han har ju sån här elektromekaniska mikrofoner som mikrofon och som även upptagare. Alltså hela projektet är under 1000-lappen när han bygger ihop det. Så jag tänkte jag kan länka det här för alla så kan ni ta en titt på det om ni är nyfikna och intresserade. Jag tyckte ändå att det var väldigt, väldigt häftigt att göra det med vardagliga saker så att säga.
Ja, nej, men det är kul. Då kan man bygga sig ett slinky springreverb och sen kan man bygga sig ett plåtreverb av en IKEA-grej.
Jag menar det, ja.
Ja. Ja, men det är perfekt. Men du, du pratade lite förut om att du hade varit i någon studio som hade ett reverbrum där det stod ett plåtreverb och sånt där. Det finns ju studios som har fysiska reverbrum där man använder själva rummets egna rumsklang för att skapa reverb. Och då pratar jag inte om inspelningsrummet där du ställer musiker och sånt där för att få någon speciell klang. Utan jag pratar om ett eget separat rum som ofta är ganska kalt, kala väggar och tomt. Man kanske har lite skivor där inne för att rikta reflektionerna lite grann. Men så ställer man helt enkelt in en högtalare och en mikrofon där inne och sätter det på en sänd på mixerbordet som man sitter i kontrollrummet en bit bort. Och så kan man liksom skicka ljud dit och lyssna och spela in. Motown hade ett sånt på övervåningen i sitt hus där de spelade in. Jag har sett en plugg där de har liksom emulerat det här och olika varianter av liksom uppställningar på högtalare och mikrofoner och olika högtalare och olika mikrofoner. Sådär.
Var inte det Depeche Mode som när de spelade in i Hansa Studios i Berlin så hade de ett av de stora rummen där, alltså om det var någon slags konsertdel eller någonting i det huset som studion låg. Då ställde de högtalare i ena sidan av rummet och sen så mikrofoner i andra sidan av rummet. Så körde de trumtracksen genom de där på några av låtarna. Man hör det väldigt tydligt. Jag tror det är det inte People Are People och någonting som trummorna går igenom den här setupen. Och då får man den här lite överdrivna rumsklangen. De har väl säkert mixat den torra signalen med rumsignalen på ett väldigt snyggt sätt då. Men mycket av trummorna gick genom den här setupen, vilket jag tycker är väldigt häftigt. Nu minns jag inte om det var just den låten, men några av låtarna så kan man specifikt höra den här ljudklangen. Jag kan göra så att jag letar upp exempel här och så postar jag dem specifikt. Så får ni själva lyssna och bedöma. Ja,
kul. För det, Abbey Road hade ju också en sån där kammare. Och jag har fått för mig att jag hörde någonting om att Polarstudion hade en sån där. Men när jag försökte söka på det på nätet så hittade jag inget om det. Så jag ska låta det vara osagt.
Men Polar har jag aldrig varit i, så jag kan inte
verifiera. Nej, och de har ju flyttat lokal nu på senare år, så har de tydligen bytt ganska mycket lokal och så här. Men såna här rum är ju ganska opraktiska. Alltså du får ju helt enkelt slösa bort ganska mycket volym i din studio och där du inte kan ha några saker. Du kan liksom inte förvara saker där, utan det måste ju vara dedikerat bara för det här. Och sen så måste det vara hyfsat ljudisolerat runt omkring, så att du liksom inte har en ja, men du försöker spela in en låt och så åker du förbi en ambulans och tutar, så får du med det liksom.
Ja, precis.
så det där är lite stökigt. Dessutom är de ju svåra att variera. Visst, du kan ställa runt lite skärmar och försöka styra lite reflektioner och sånt där. Men rummet är ju så stort som det är. Du kan ju inte helt plötsligt göra det större. Mindre kanske du kan göra genom att ställa upp dämpgrejer, men du kan ju inte göra det större liksom.
Nej.
Så om du skulle vilja ha ett jättestort reverb motsvarande en kyrka eller något sånt där, så måste du slösa bort vansinniga mängder utrymme i din studio. Så de här, alltså ekokammare och reverbrum och sånt där är ju hyfsat opraktiska och krångliga att ha. Men ljudet i kyrkor och stora lokaler, så här, sportarenor och vad det kan vara, är ju intressant och kan ju vara användbart och snyggt och sånt där. Och då har man tagit fram en metod för att spela in efterklangen i sådana här rum. Och det är nästa sorts reverbtyp vi ska prata om, och det kallas för IR eller Impulse Response. Och de reverben som man, alltså pluggarna som man använder för att använda de här Impulse Response-filerna sen, de kan kallas för Convolution Reverb. Det kanske du har hört det ordet. Så de här,
ja,
så IR och Convolution är liksom utbytbara. Det är olika delar av processen, men man menar samma sak. Så när man spelar in efterklangen i ett stort rum, så ställer man upp en högtalare, och så ställer man upp en eller flera mikrofoner, oftast två då, om du vill ha stereo, men du kan också ställa dem på lite olika ställen i rummet. Och sen så spelar du upp en puls, en väldigt väldigt kort puls i den här högtalaranläggningen. Tydligen är det så att en puls på bara en sample från noll till maxvärde och sen tillbaka till noll igen innehåller alla frekvenser. Jag vet inte riktigt exakt hur det funkar och liksom hur det är, men det ska göra det. Och då, det man gör då är att man spelar in efterklangen i rummet, alltså det ljud som uppstår när du har skickat ut den här pulsen. Och så, då måste du hitta en lämplig volym då, så att du får den typ av efterklangseffekt du vill ha då. Och sen så subtraherar man pulsen som du använde från början då, så att du får bort liksom grundljudet, så du bara har kvar reverbsvansen. Och sen stoppar man in det i den här convolution-pluggen då. På svenska heter den här algoritmen som man använder faltning eller konvolution. Och jag frågade min mycket mer matematiskt utbildade flickvän om hon visste vad faltning var. Det kände hon inte riktigt igen, men konvolution kände hon igen, för hon har läst det någon gång på någon högskola någonstans. Alltså, faltning är en process som man kan använda för massa olika saker. Och det betyder egentligen att man blandar två funktioner med varandra, och så får man liksom ut en tredje funktion som beskriver sambandet mellan det här. Men det används i statistik till exempel för att se flytande medelvärde över tid och alla möjliga sådana grejer som inte jag begriper. Så de här IR-filerna då, de kan vara ganska stora, eftersom du egentligen spelar in. Det är ju egentligen ett ljud. Och sen så blandar du liksom det ljudet som du vill reverba, så att säga, din signal.
Blandar din signal,
du med
ja, precis.
Ja, precis. Den blandar du med det här IR-inspelningen då. Och de blir ju ganska statiska, för de är ju så som de är inspelade, så att säga. Så de här convolution reverben har sällan särskilt mycket inställningsmöjligheter. Ibland så har de en width-inställning, så att du kanske har en höger- och en vänsterfil, och så kan du liksom separera dem lite mera. Och sen så kan man ha en artificiell utklingning, alltså så att du kan liksom förkorta utklingningstiden lite grann med hjälp av ett envelope till exempel. Men de här IR-reverberna, du kan ju spela in en sån här impulsrespons vart som helst. Du kan ju gå till ett parkeringsgarage, du kan ju gå till ett badrum, du kan ju gå till en simhall. Stora kyrkor, så här, Sankt Peterskyrkan i Rom tror jag det finns från. Ja, you name it liksom.
Men den här pulsen då som man spelar upp, är det någonting som är definierat? Typ att det är den här pulsen som ska användas och det alltid är en och samma WAV-fil, samma pulsfil? Eller är det godtyckligt hur man producerar den?
Nej, som jag har förstått det så räcker det med en puls som bara liksom är på och sen av direkt.
Okay.
Vilken som helst liksom. Så att jag tror att de som spelar in de här IR-filerna använder bara en puls. Och den är, som sagt, det är ju bara en sample som är på.
Ja. Coolt.
Och sen är det av igen, så att det ska nog vara ganska lika för alla. Men som jag uppfattat det så finns det mängder av såna här IR-filer på nätet att hitta. Så att det är ju, och de är ju, en del av dem är ju helt galna och andra är liksom stora kyrkor och sånt där lite vettigare eller vad man ska säga.
Mm.
Och sen så här convolution-pluggar finns det också mängder av gratis. Och i min DAW så finns det inbyggt liksom som en stockplugg. Både convolution och en massa IR-filer då, så att man kan liksom göra
ja, men du hade väl gjort ett ljudexempel där med en virvelkagge, va?
Ja, precis. Så att jag la en virvelkagge, så den är två slag så att man hinner höra två gånger 10 olika reverb. Och då har jag bara liksom slumpat ut ur prissetserna. Vi kan ta och lyssna på den, för den är ganska varierad faktiskt.
Ja, det där virvlade ju förbi snabbt, Niklas.
Ja, det är så dåligt. Det är pappa skämt som inte jag fattar. Jag missade det när du skrev det igår. Det är så... Jag är nästan glad att jag missade
det. Ja, det är bra. Ja, men det går ju väldigt tydligt att höra de olika rumsklangerna. Nu vet jag väl inte exakt vad det är för någonting som spelades då. Men den stora utrymmet antar jag var någon form av kyrka, eller?
Ja, jag kommer inte ihåg vilken det var. Jag tror att det var... skitsamma, jag kommer inte ihåg vilken det var exakt. Men det är stora kyrkor. Men det är också, en låter ju som en gubbe som gör något bräkljud, som något får också och sådär. Så, ja, det är lite konstiga grejer. Men alltså, som sagt, den här faltningsalgoritmen, den här konvolutionsalgoritmen som ligger i pluggen, den är ju till för att blanda två ljud helt enkelt. Så du skulle ju kunna, istället för att ta en IR-fil som är en inspelning av en rymd eller ett rum, så kan du ta vilket ljud som helst. Du kan ju ta vitt brus, du kan ta ett annat reverb, eller du kan ta en sågtandsvåg eller vad som helst. Liksom.
Precis. Eller om man kanske vill emulera ett Strymon-reverb kanske, så kan man spela in den pulsen genom den och så använda då det i sin IR-plugg.
Precis, för att de här IR-grejerna, alltså det går att spela in sådana genom vad som helst. Du kan ju dels göra det i ett rum, som vi har pratat om, men du kan också göra det genom en elektrisk krets, till exempel en gitarrförstärkare, för att liksom läsa av då hur den beter sig vid olika frekvenser. Men just gitarrförstärkare blir ju lite problematiskt eftersom den beter sig väldigt olika beroende på hur stark signal du kör igenom, ifall den distar och hur den beter sig. Så att den är ju svår att... Och läsa av en bara en puls. Så du får ju liksom hålla på och böka ganska mycket för att få ett IR-respons liksom som funkar över hela, så att säga.
Precis, precis.
Och som blir användbart. Ja, nej, men det var nog det om i första delen av våran reverb-special.
Ja, ett mycket intressant avsnitt. Jag har lärt mig massvis med nya grejer om elektromekaniska reverb och även impulsreverb. Så det var väldigt spännande och lärorikt för mig idag.
Ja, vad kul.
Mm.
Jag kan ju inte det här från början, så att jag har ju fått forska en hel del. Så det är jätteroligt att titta på nätet och se vad som finns och läsa på lite grann om de här gamla prylarna. Det är roligt.
Mm.
Jag har faktiskt haft ett riktigt fjäderreverb. Jag har aldrig haft något plåtreverb, men jag hade ett AKG BX, vad det nu hette, för många, många år sedan. Då hade jag en riktig 808 som jag körde igenom den där. Det var roligt. Men jag var så besviken på att det inte lät som ett digitalt reverb. Jag hade en sån här liten halvracksburk med Roland SE50 som jag tyckte mycket bättre om.
Ja, jag kan ärligt säga att jag vill nog ha ett trevligt fjäderverb också. Det är den här Knas Ekdal Moisturizer, det som hägrar mest. Just man kan leka med fjädrarna också så där live, så att det får vi se om vi hittar något i framtiden.
Ja, de brukar vara ganska dyra för mig, men de kommer begagnade lite, ibland.
Ja, de är lite pricey nu för tiden, men det är det nog värt, tror jag.
Det tror jag säkert.
Ja.
Ja, men då tror jag vi knyter ihop påsen för idag.
Mm, det tycker jag. Och ni där hemma, glöm inte att spela synt genom ett reverb. Ha det bra.
Ja, det är bra. Hej, hej.
Hej. Under solen, höll jag på att säga, men ja, för jävla skit.
Inget nytt under solen.
Hitta någon sämre klyscha att leverera, eller? Fan, vad dåligt.
Du vet att den här åker in sist, va? Du vet det.
Ja, då har vi den. Börja om, så kör vi om. Fan, vad dåligt.